Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime-appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt.
En rättegång som berörde mig, det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är 5 ungdomar som döms. En 16-årig flicka och 4 unga bröder.
En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ättika. Så otroligt galet.
Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod.
Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill.
Tack Prime Crime.
Tack så mycket Prime Crime.
Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z.
Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall, utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall. I'm in a killing state. Live in a world that is left behind. And I flow below the
light. Du lyssnar på Mördarpodden. En podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Och ja, vad blir det idag, Dan?
Idag blir det ett väldigt speciellt fall skrivet av Jenny Sterner. Som jag har skrivit flera avsnitt för Mördarpodden tidigare. Jag har ju tänkt mycket på det där att jag vet ju att lyssnarna inte gillar olösta fall. Så att vi har ju dragit ner mängden olösta fall. Jag startade podden Olösta mord för att få göra alla mina olösta fall. Men det här är något så unikt som ett löst fall och ett olöst fall i samma.
Ooh.
Så det är både löst och olöst. Det är Schrödingers fall. Men inga varningar. Vi kör igång. Richard John Bingham, tilltalsnamn John, föddes den 18 december 1934 i London. Hans mamma hette Kathleen Elizabeth Ann Dawson och hans pappa George Bingham. När mamma Kathleen låg på sjukhuset för att återhämta sig efter födseln kom det ett gratulationsbrev från Buckingham Palace, från kungen av England, George den femte, och drottning Mary, som båda två gratulerade Kathleen till att ha fött ett andra barn. Men gratulationen var då främst adresserad till Lord och Lady Lucan. Och det är då Kathleen och George. Och för att förstå hur otroligt upphöjt det här är att få ett gratulationsbrev av kungen, så måste vi prata lite om brittisk adel. För det här avsnittet kommer röra sig i Englands allra högsta sociala kretsar, hos högadeln. Så adelstitlar kommer ju från medeltiden. Men i England så är det ju väldigt populärt fortfarande och väldigt viktigt om man är. De har ju till och med sitt House of Lords, en extra riksdagskammare där det bara sitter en massa lorder. Och att vara just lord är jättehögt. Ursprunget då till titeln Lord Lucan var en kille som heter Patrick Sarsfield. Och han blev alltså tilldelad det här lordskapet av kung William och drottning Mary Stuart 1691. För Patrick hade varit och krigat i Irland i The Glorious Revolution. Han fick ännu fler titlar. Han blev Viscount of Tully och baron Rosbery. Och Tully och Rosbery är platser på Irland. Men de här två sista titlarna hade familjen Bingham då förlorat på vägen. Men Johns pappa är alltså, har fyra adelstitlar. Han är baron Bingham, baron Lucan, baronet Bingham of Castlebar och lord Lucan. Pappa George är alltså både baron och lord. Baron är då mycket längre ner på adelsskalan än att vara lord. Så Lucan är en titel som hör till orten Castlebar. Han var ju baronet of Castlebar. I grevskapet Mayo, alltså som förkortning av majonnäs, på Irland. Den första titeln utanför Irland fick släkten så sent som 1934 när George blev baron Bingham också. Och han hade då en plats i House of Lords, det brittiska överhuset. Så Johns pappa var så viktig att han fick sitta där och tycka i parlamentet. Och som jag fattade är lordtiteln av Lucan på samma nivå som greve. Och det går inte att ha en högre adelstitel om man inte är kunglig.
Okej.
Okay. Så bra start på livet. Kungen skickar ett gratulationsbrev. Så John är då näst äldst i syskonskaran. Han var ju det andra barnet. Han har en 2 år äldre stora syster, Jane. Men Jane är ju en kvinna. Så hon kan inte ärva några flådiga titlar på 30-talet England. Utan när John föds så är han alltså arvtagaren till att bli Lord Lucan. De fick 2 småsyskon, Sarah, kallad Sally, 2 år yngre än John, född 36. Och minstingen Hugh, född 39. När John var 3 år gammal 1937 så började han på förskolan. Och där gick även då hans stora syster Jane. Och när John blev 5 år gammal så hände det en liten grej. En kille vid namn Adolf Hitler invaderade Polen och var dags för andra världskriget.
Mm.
Och om man då är en högt uppsatt adelsman som pappa George, då förväntas man förstås försvara England.
Mm.
Och det här hade pappa George redan gjort i första världskriget. Han hade varit fänrik i Coldstream Guards. Det låter väl coolt.
Ja.
Under mellankrigsåren stannade George kvar i militären. Det var ju väldigt passande för en lord. Och han studerade vidare i militärhögskolan, Staff College. Det innebar att han, när andra världskriget startade, var en överste. Och han var då i frontlinjen egentligen. Han hade befälet över första bataljonen i ett regemente. Fram till 42 när han lyckades få en tjänst som var lite lugnare. Han blev vicechef för markförsvaret inom flygvapnet. Och eftersom George då skulle ut och kriga i andra världskriget så var han förstås orolig för sin fru och sina barn som var tvungna att åka i London. Det var ingen bra idé. Utan London var en jättefarlig plats att vistas på. Vi pratade ju i Bella-avsnitten och Vem la Bella i trädet om blitzen.
Ja.
Så nazisterna började bomba London. Och då vill man inte ha sina barn i London. Så ut ur London med barnen. John och hans syskon fick flytta först till Wales. Men även Wales låg ju i faran om nazisterna skulle invadera Storbritannien. Så till slut skickades barnen till New York.
Och hans fru då?
Nej, hon är nog kvar i England. Och där hade nämligen hade pappa George en avlägsen släkting som var mångmiljonär. Som heter Marcia Brady Tucker. Marcia hade haft en man som var en väldigt framgångsrik bankentreprenör. Han hade tjänat ihop jättemycket pengar. Och sen hade han dött och lämnat efter ett enormt arv till Marcia. Så Marcia tog emot alla barnen Bingham. Och de fick hänga då i extremt lyxig värld i USA. Där kriget kändes väldigt avlägset. De fick gå på de dyraste privatskolorna. De hade de finaste kläderna. Och när de gick ut för att äta, vilket de gjorde ofta, så åt de alltid på de dyraste restaurangerna. För Marcia hade i princip obegränsat med pengar. Och det här var ett jättelyft för barnen, ekonomiskt. För även om pappa George var den här viktiga lorden, så hade George alltid levt ganska sparsamt. Det var lite syndigt för en lord att visa sin rikedom med lyx som Marcia gjorde i USA.
Aha.
Det var liksom inte, ja. Det var inte fint.
Nej.
Så familjen hade i London varit lite sparsmakade. Dessutom ägnat sig åt en massa välgörenhet. Det gjorde inte Marcia Tucker.
Nej.
Hon badade i pengar och ville visa alla hur rik hon var.
Jag säger att jag hade lite fördomar, eller jag har väl lite fördomar om just det här med lord och sir och fon och alla de här alltså namnen. Att man, det är socialt spel bara. Vi är människor, alla kommer dö. Alltså, det är bara, jag tycker det är så löjligt och fjantigt och kungligt. Och också det här med att vi ska gå på de fina skolorna och man ska bete sig så här och man ska så. Det är ju så urlöjligt tycker jag. Men det var ju ändå en fin sak att det var välgörenhet där och att han levde relativt sparsamt då. Och inte slösade så mycket. Så att, ja.
Och nu fattar jag att mamman är kvar i England.
Uh-huh.
Men föräldrarnas resonemang var alltid, de tyckte att det var lite jobbigt att barnen var hos Marcia. Och att hon var så väldigt slösaktig. Och när föräldrarna fick höra om hur slösaktigt Marcia levde och hur mycket pengar hon la på barn, så tyckte de att det var lite olämpligt. Just för att man skulle inte slösa med sina pengar. Och när man gick på restaurang var det för att man firade någonting speciellt. Inte bara att man inte orkade laga middag. Och sen tog kriget slut med atombomberna. Och lite andra hemska saker. Som jag förmodligen någon gång kommer att göra i Massmördarpodden. Och då fick ju barnen åka tillbaka till London. Och det här var en fullständig chock för dem. De hade levt där överdådiga lyxlivet i USA. Men London var ju delvis i ruiner.
Mm.
Och allting kändes grått och förstört. Och familjen Binghams stora hus i Marylebone i London, det hade bombats och var bara... Ja, det var en ruin också. Och det var fortfarande så här ransonering på mat. Så när barnen kommer tillbaka vill de ha rysk kaviar. Men de får inte ens så mycket mat de vill ha. Och de var ju... Alltså John var ju bara... Han är 11 när han kommer tillbaka till London. Så att halva hans liv har han tillbringat i den här överdåden. Och hans yngre syskon har ju tillbringat mer än halva sina liv hos Marcia. Men de flyttar till ett hus i Belgravia. Och det är ganska lyxigt att bo i Belgravia. Det är alltså ett område i London. Det tillhör Westminster. Ligger öster om Chelsea, söder om Hyde Park. Och sydväst om Buckingham Palace. Eaton Place ligger i Belgravia. Och även Victoria Station.
Mm.
Som är en station man ofta kommer till när man är i London. Det här är alltså superlyxigt att bo här.
Jag vill inte höra något klagomål från barnen. Jag känner det.
Det var nog gnäll från barnen här. Bara, var är våra lyxiga restaurangbesök och våra fina
alla
kläder?
Alla andra som inte hade den här ekonomiska friheten som de har och som kommer tillbaka och deras hus är sönderbombade. Och, fy.
Och vi har ju märkt här att pappa George och mamma Caitlin, de är de är inte som annan högadel. Nej. De skulle ju kunna vara jättestroppiga, så här, men de är båda två agnostiker och socialister. En agnostiker är alltså en person som varken tror eller inte tror på Gud. En agnostiker hävdar att man ju faktiskt inte kan veta om Gud finns eller inte. Precis som man inte kan veta om tandfen finns eller inte.
Ja, just det.
Till skillnad från en troende som är säker på att Gud finns och en ateist som är säker på att Gud inte finns. Så är det någon slags mellanting där.
De flesta kanske är agnostiker då? Eller det vet jag inte.
Nej, det vet inte jag heller. Jag tror vi ska ha berört tillräckligt mycket religion.
Ja.
Jag är på väg att göra ett poddavsnitt en annan.
När du drog upp det där med tandfen, då kände jag att det var många sura blickar.
Ja, det kommer bli värre, för i en annan podd kommer jag snart göra ett avsnitt, förmodligen under det här året, som heter Fanns Jesus verkligen på riktigt?
Oj!
Men det är en annan historia.
Ja.
När vi ska titta på historiska bevis för Jesus.
Mm.
Tillbaka till London och John,
ja,
som då har svårt att anpassa sig till det här livet i England. Så svårt att han börjar få en massa mardrömmar. Han drömmer mardrömmar varje natt. Och till slut blir det så illa att han måste gå till en psykoterapeut för att komma till bukt med sina mardrömsproblem. Men efter ett tag gick de här mardrömmarna över och källorna berättar inte vad det var John faktiskt drömde mardrömmar om.
Nej.
Kanske vande han sig bara vid tillvaron i England, eller så hjälpte psykoterapin. Men han är ju högadel, John.
Men förlåt, men är inte det lite ovanligt med psykoterapi på, vad är vi på, för tal?
Vi får inte glömma att det är på 40-talet också, så att psykoterapi kan ju förmodligen innebära lite vad som helst här.
Ja, jo, i och för sig, ja.
Nu är det dags då att gå på internatskola, för nu är han ju en tonåring. En tonåring är högalen, så han måste gå på Eton. Det är en av Englands mest prestigefulla internatskolor. Och där går förstås bara barn till väldigt rika människor. Mm. Väldigt fina människor. Så John får träffa en massa nya kompisar. Och han klarar sig bra socialt. För John är nämligen väldigt charmig. Han vet hur man ska föra sig. Han gör allting rätt. Han ser bra ut. Och de här kompisarna hade en speciell hobby. De tyckte allihop jättemycket om att spela om pengar.
Mm.
De spelade kort, men de tyckte också väldigt mycket om att satsa pengar på hästar. De hade säkert hängt på Ascot allihop och varit på de här fina hästkapplöpningarna i England.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Så John började också spela om pengar. Men hans agnostiska och socialistiska föräldrar gav honom bara en ganska begränsad mängd fickpengar.
Jag gillar dem mer och mer, de här föräldrarna.
Och det här räckte ju inte för John. Och han kom ju fram till då att, men om jag blir väldigt bra på att spela om pengar så att jag vinner pengar, då har jag mera pengar och kan leva som jag vill.
Ja.
Och det här är ju ett resonemang som leder rakt in i spelmissbruk, ja, om man inte har kontroll över.
Satsa på helgjobb.
Ja. John lyckades utan att föräldrarna fick reda på det öppna ett bankkonto. Och där satte han in sina fickpengar och sina vinster när han vann på sitt spelande. Ibland var kontot tomt när han hade förlorat alla pengar. Men ibland fanns det pengar på kontot. I skolan klarade han sig okej, men inte mer än så. Han var inte särskilt smart, men han var inte dum heller. Han var mest bara ointresserad av skolan. Det var mycket mer spännande med livet utanför skolan.
Mm.
När man kunde spela om pengar. 1949 dog farfar. George pappa alltså. Och det var tills dess han som hade titeln Lord Lucan. Han var den femte Lord Lucan. Och då ärvde pappa George då farfars alla titlar och blev den sjätte Lord Lucan. Och det var också då som George fick sin plats i House of Lords.
Alltså det är så töntigt! Ja.
Och pappa George fortsatte sin karriär i militären och hade en massa fancy titlar. 1951 lyckades han till och med bli underutrikesminister för det brittiska samväldet.
Mm-hmm.
Så att det här är ju en väldigt framgångsrik människa i Englands adelsfixerade värld.
Mm.
John är nu 19 år gammal. Och han har gjort klart på Eton, han har följt sitt högadliga bana. Och nu måste han förstås kriga lite för att visa att han är riktig lord. Så att han gör militärtjänst. Han blir, eftersom han är en lord, eller en blivande lord, så blir han förstås officer. Han är ju ingen vanlig skräpsoldat. Utan han blir omedelbart fänrik och stationerad i Västtyskland. Där han ska hålla ställningarna mot den oundvikliga sovjetiska invasionen. Men John tänker inte så mycket på Sovjet. Utan han tänker på att spela för pengar.
Såklart.
Och bland officerarna då så spelar man väldigt mycket poker.
Mm.
Och John upptäcker att han är väldigt bra på poker. Han är bra på att läsa motståndarnas reaktioner. Han är bra på att bluffa. Så att det går ganska bra.
Mm. Men är det så att han har ett missbruk av...
Ja, det kommer att framgå extremt tydligt vart efter vi fortsätter. Mm. John är redan nu spelberoende. Och han kommer undan med att bara vara ett år i militära.
Mm.
Då har han en fin officerstitel. Han kan åka hem från Västtyskland och får givetvis ett jobb direkt med sitt flashiga namn och pappas kontakter.
Mm.
Han börjar jobba på en bank i London som heter William Brand Sons & Company. Nu fick han en bankmanslön. Och nu kunde han leva gott. Och nu när han hade lite extra pengar, då kom han ihåg hur skönt och trevligt det hade varit i USA. Mm. Man hade levt i lyx. Så han vill förstås använda sina pengar för att leva i lyx. Och det är ju svårt att göra på en bankmanslön. Men utöver lönen har han också ett årligt underhåll från en släktstiftelse. Så släkten Bingham har inrättat någon slags stiftelse som då fördelar ut pengar till medlemmarna i släkten. Dessutom bodde han fortfarande hemma och hade egentligen inga omkostnader. Föräldrarna stod för maten och så. Så allt han tjänade och allt han fick ut från stiftelsen kunde han lyxlira bort. Han kunde spela, han kunde alltid äta på restaurang och han var väldigt mycket ute på kvällarna. Johns och hans föräldrars livsstil blev allt mer olika. Och spelade gjorde John jättemycket mer och mer. Och han vann ofta stort. Men han förlorade också ofta stort. Han hade svårt att bli upphetsad av låga insatser. Han ville liksom att det skulle göra ont om han förlorade. Och att han skulle bli riktigt lycklig om han vann. Så han ville gärna satsa stort.
Men det här säger ju också en del. För nu, det är ju inte som att han lever fattigt, om man säger så.
Nej, och han har ju pengar.
Han har ju pengar. Det talar ju återigen för att beroende är inte sakfråga, utan det är det här endorfinkicken och ja, men beroende helt enkelt.
Definitivt är han ute efter kickar. Och när insatserna höjs, då blir John riktigt upphetsad.
Mm.
Och han har då, om vi ska prata pokertermer, ingen bankroll management. Han har ingen koll på vilka risker han verkligen ska ta och inte ta.
Mm.
Och vad som är farligt ur matematisk synvinkel. Utan han satsar gärna mycket mer än vad han egentligen kan hantera och förlora. Och vid ett tillfälle förlorar han på ett enda spel motsvarande 2 miljoner kronor idag.
Oj.
Vid ett annat tillfälle han spelar bort alla pengar han hade. Men han får ju fortfarande lönen och från stiftelsen. Så han kommer snart få pengar igen. Men han kunde inte vänta på att pengarna skulle komma in. Så han var tvungen att låna pengar av en av sina många rika vänner. Och det var svårt att säga nej till John. För han var ju både adlig och charmig. Han hade lätt för att smila in sig hos folk. Så ett tillfälle lyckas han låna 2,5 miljoner i dagens pengarvärde av en vän. Och spela bort allting på en helg. Och den här vännen ville gärna ha tillbaka sina 2,5 miljoner. Men det var för mycket pengar för John att betala tillbaka. Så nu satt han lite illa till. Men han hade fortfarande många vänner som han kunde låna pengar ifrån. Och han hade dessutom många välbärgade släktingar. Så han frågade sin farbror, Georges bror då, som tydligen hade massor av pengar. Så han fick låna 2,5 miljoner i dagens pengarvärde. Så att han kunde betala tillbaka sin vän och istället var skyldig farbror pengen.
Ja.
Det blir 1960. John har jobbat 6 år på banken. Och han är väldigt less på att gå till ett jobb varje dag. När han kunde vara där ute och bara spela och ha det roligt. Och han skulle säkert tjäna mer pengar, tänker han. Om han bara spelade istället för att jobba. Han är alltså 26 år gammal. Och vid ett tillfälle då så spelar han kortspelet Chemin de Fer. Det har ingen aning om vad det är. Men han lyckas vinna på den här spelsessionen 6,5 miljoner i dagens pengarvärde.
Oj.
Och när han har de här 6,5 miljonerna i handen
så
tycker han, varför skulle jag någonsin gå till ett jobb igen? Så han säger upp sig från jobbet på banken.
Ja. Men han har ju skulder att betala också.
Ja, men jag tror det här räcker till att betala skulderna.
Ja.
Men det var inte för att han hade vunnit pengarna som han faktiskt upp sig. Nej, han var irriterad på sitt jobb. Eller snarare, jättearg. Mm. Alltså jobbet var irriterande och kändes onödigt. Men en högre tjänst hade blivit ledig på hans jobb. Och John, som ju alltid hade fått allting serverat i livet, var helt säker på att han skulle få den här högre tjänsten. Han var ju charmig, vältalig, högadlig. Varför skulle tjänsten gå till någon annan än han? Men tjänsten gick till en annan kollega bara för att den kollegan var mer kompetent än John. Han var inte högadlig.
Mm.
För skulle han ha något jobb? Det här gjorde John jättearg. Och det i kombination med den här stora vinsten och gjorde att han sa upp sig.
Mm.
Och han ska ha sagt här, citat, varför ska jag jobba i en bank när jag kan tjäna en årslön på en enda kväll på kasinot?
Aj, aj, aj. Utsidan så är det ju, från utsidan så känner man ju bara här, gå aldrig tillbaka dit, du har pengarna, gå aldrig tillbaka dit. Men det funkar ju såklart inte så.
Att gå ifrån bordet när du har vunnit.
Mm.
För det är ett bra pokerråd. Men John var ju nu ledig, för han har ingen jobb att gå till. Så han passade på att turista lite, han åkte till USA, åkte runt och upptäckte västkusten i sin lyxiga Aston Martin-bil. Spela tennis och golf med den amerikanska överklassen. Och han passade även på att hälsa på Marsha Tucker, som han fortfarande har nära och varm kontakt med. Och blir imponerad av hennes enorma överdåd igen. Han bara, så här vill jag leva. Marsha vet vad man gör. När John till slut kom hem till England och han kände att det var dags att bli vuxen på riktigt. Det var inte riktigt hans stil. Han var ju nu den här flashiga adelsmannen som gled omkring, och så bodde han fortfarande hemma hos mamma och pappa.
Oj.
Nu var han tvungen att ha en egen lägenhet. Så han skaffade sig en lägenhet i centrala London. Ja, levde från dag till dag på pengarna som fortfarande kom från stiftelsen.
Aha.
För de pengarna hade han fortfarande.
Vet man ungefär hur mycket det var då?
Nej, tyvärr. Det vet man inte. Men det verkar vara tillräckligt för att kunna leva ganska gott. Så jag tänker mig att det motsvarar ungefär banklönen. Men John levde ju lite för dyrt för de här stiftelsepengarna. Den här Aston Martin sportbilen hade, den var specialbeställd från Aston Martin. Han drack bara riktigt fin sprit när han var ute, så här konjak och saker. Och han kunde inte stå ut med att dricka någonting billigt, för det var ju vidrigt. Dessutom var en av hans hobby att köra snabba racerbåtar och de var inte gratis heller. Men han fortsatte leva som en playboy här. Kanske hade han fortfarande kvar pengar från den stora spelvinsten. Men det låter ju alldeles för ekonomiskt för John.
Ja.
Men ett par år slösar han bort på nöjen och förlustelser när han plötsligt 1963 träffar kärleken. Veronica.
Veronica.
Veronica Duncan, 29 år gammal. Vilket då råkar vara samma ålder som John själv har.
Mm.
De är lika gamla. Veronica Duncan var då ingen lady. Hon var inte högadel. Men hon var född i London. Hon hade haft en välbärgad uppväxt. Hon pluggade konst på college och hon delade lägenhet i London med sin syster Christina. Veronica hade även börjat jobba som modell innan hon bestämde sig för att det inte var ett riktigt jobb utan hon ville bli sekreterare istället. Så att hon var ju då inte riktigt fin nog för John, men han blev ändå kär. Veronicas syster Christina hade träffat en man och blivit förälskad. Föremålet för Christinas kärlek då var William Shand Kidd. En förmögen man med anknytningar till kungahuset. Efter att Christina och William hade gift sig tog Christina ofta med sig Veronica på olika tillställningar i London. Och det var så John och Veronica träffades. Mm. Så att hon var ju ändå i högadliga kretsar på grund av den här William Shand Kidd.
Det var inte bara ett krogbesök.
Nej, de träffades på en golfklubb utanför London. Mm. Där överklassen stod och slog bollar. Den 14 oktober 1963 publicerade Veronica och John deras förlovningsannons i tidningen. Och en dryg månad senare, den 22 oktober, så gifte de sig. Och det blev förstås en överdådig smekmånad. De reste genom Europa och de åkte första klass på Orientexpressen. Johns föräldrar blev förstås glada att deras son hade hittat kärleken och gav dem en rejäl bröllopspresent. Tyvärr vet jag inte hur mycket, men det rör sig om ett stort belopp. Det var så stort att det räckte till att köpa ett stort hus inne i centrala London.
Oj.
Och de var inte billiga ens på 60-talet.
Nej.
Så rummet var stort nog att kunna rymma massor av barn och tjänstefolk. Pengarna räckte dessutom till att inreda huset precis enligt Veronicas önskemål. För John var inte särskilt intresserad av inredning. Bara han fick ett litet herrrum som man kunde spela spel i.
Mm.
Och i och med den här enorma bröllopspresenten kunde John även betala av alla sina skulder han hade åt alla håll. Så nu styrde han upp sitt liv, betalade alla skulderna.
Ja.
Och var lyckligt gift. Och sen levde de lyckliga resten av sitt liv. Slut på avsnitt. Nej.
Om det vore så.
John och Veronica har varit gifta i 2 månader. När pappa George, den sjätte lorden av Lucan, oväntat avled i en stroke. Det här hände den 21 januari 64. Det innebar att John nu var Lord Lucan. Den sjunde Lord Lucan. Och han ärvde motsvarande 60 miljoner. Plus förmodligen vissa egendomar och saker. Det innebar också att Veronica nu blev adlig. För hon var gift med en lord. Så hon blev the countess of Lucan. Som blev grevinna här. Och John tyckte förstås det var sorgligt att hans pappa hade dött. Och han hade inte hunnit berätta den glada nyheten. Att Veronica precis hade blivit gravid. Men det fick pappa George aldrig veta. Deras första barn, Frances, föddes den 24 oktober 64. Nu var det alltså Lord Lucan och Countess Lucan som hade fått ett litet spädbarn. Men högadeln kan ju inte ägna sig åt att ta hand om ett spädbarn. De hade inte haft någon tjänstefolk än, för det är ändå rätt dyrt med tjänstefolk. Men nu behövde de en barnflicka. Så nu anställde de en barnflicka som kunde ta hand om lilla Frances.
Mm.
John fortsatte leva som förut. Och han märktes ju väldigt mycket när han var ute. Och John ser bra ut. Han är vältalig, charmig. Och han är nästan som en parodi på en engelsk adelsman. Han är den perfekta engelska adelsmannen. Så i september 66 blev han tillfrågad om att provspela för en film.
Mm-hmm.
Där han ska spela då en brittisk adelsman.
Mm.
A Woman Times Seven hette filmen. Men John fick inte huvudrollen utan gick istället till Peter Sellers. En ganska berömd skådespelare. Och Peter Sellers spelade mot Shirley MacLaine. Och den här filmen beskrivs som en sexig komedi. Vad det nu är. Filmen blev ett fiasko. Det blev ingen succé bland kritiken, inte bland tittarna heller. Och den gick 220 miljoner kronor back i dagens pengar.
Oj.
Men John fick lite blodad tand där.
Mm.
Åh, vad roligt det skulle vara att vara filmstjärna i en glamorös hjälteroll. Men nu tog Peter Sellers roll istället. Och då drabbades John av någonting som han aldrig hade varit med om tidigare. Lite dåligt självförtroende.
Oj då.
Men hans självförtroende blev lite bättre när Albert Broccoli kontaktade honom.
Hette han Broccoli?
Ja. Albert Broccoli är ganska berömd för att han höll på att dra igång ett litet projekt. En filmserie som idag är en av de mest framgångsrika i filmhistorien. Nämligen filmerna om James Bond, agent 007.
Borde man, är det allmän bildning att veta vem Broccoli är?
Nej, men man ser det i början av alla gamla Bond-filmer i alla fall. Och,
jag har inte sett Bond.
Oj!
Men alltså jag ja, men stör mig så mycket på honom. Jag
har sett lite grann. Som glider runt.
Ja, men alltså, det är ju det här han ska stoppa för rödljus. Man får skjuta vem man vill.
Ja, och Broccoli hade då tänkt att så här, Lord Lucan, så John, var James Bond. Han såg ut som James Bond, han betedde sig som James Bond. Det här skulle bli en perfekt James Bond. Men återigen så förlorade John mot en annan skådis, nämligen Sean Connery. Och eftersom John inte hade någon erfarenhet av att vara skådespelare så kan man ju förstå filmbolaget. Ian Fleming var den som skrev böckerna om James Bond. Och det kan ha varit Fleming som tipsade Broccoli om John. Mm. För att Flemings herrgård var granne med huset då som John bodde i. Eller det, nej, inte det huset. De hade nämligen en herrgård också.
Oj.
Som kom med släktgrejer. De hade en gods som hette Nettlebed i Oxfordshire.
Mm.
Och ja, så att det är möjligt att han var kandidat för att spela James Bond bara för att han kände Ian Fleming.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det finns också på den här herrgården en liten stuga som tillhör herrgården som enligt ryktet är platsen där Ian Fleming faktiskt skrev böcken om James Bond. Att det var hans skrivarstuga. För att familjen Bingham köpte den 1960. Och innan dess så ägde Ian Fleming den.
Så surt att han inte fick rollen då.
Ja.
Det är ju knutit ihop säcken.
Så John Bingham blev aldrig en skådespelare och fick aldrig spela James Bond. Han provspelade aldrig igen. Och enligt en källa så tackade han nej till att provspela för James Bond redan innan provspelningen. Så att han aldrig försökte ens.
Nej.
Men att han fick erbjudandet. Och här är ju intressant att tänka vad kunde ha hänt. Mm. Nu vet vi inte hur bra han var på skådespel, men han kan ju inte ha varit helt värdelös om han ändå blev tillfrågad. Så att Sean Connery kanske inte skulle ha varit någon kändis. Utan vi hade pratat om John Bingham istället.
Ja. Men också en taktik att tacka nej till någonting som man, för då kan man alltid ha det här att jag vet ju inte vad som hade kunnat hända.
Nej.
Det har inte med mig att göra. För annars hade det ju blivit det, att man hade kunnat klanka ner på sig själv, men om jag bara varit lite bättre. Men att tacka nej är ju också en strategi för att slippa.
Ja, inte ta några risker.
Ja.
Men om John Bingham hade blivit James Bond, då hade inte alla hemska saker hänt. Kanske, om man hade varit upptagen med att spela in Bond-filmer, ja, så kanske det hemska inte hade hänt. Men det ska ni föra mer om i nästa avsnitt.
Oj, oj.
Jag kanske, och ni har förstått varför avsnitten heter som de gör. Ja. Han är Lord Lucan och han har ju tur i spel ibland. Så han är lucky Lord Lucan.
Ja.
Tycker du att den här podden är bra och vill se oss fortsätta komma ut? Vi har inte lovat en gång i veckan, vi har lovat en gång i månaden. Nu råkar vi ha möjlighet att göra en gång i veckan, men vill ni att vi ska göra det i fortsättningen, så var med och stötta oss.
Och stort tack till alla som hänger kvar på Patreon och stöttar. Och stort tack till er som har varit Patreon också. Ni behövs jättemycket.
En annan sak ni kan hjälpa oss med är att dela med er av den här podden. Om ni tycker att den är bra, så dela den gärna på sociala medier. Mm. Och berätta för folk om den. Word of mouth är den bästa marknadsföringen.
Absolut. Och har ni något företag eller vet några som har företag som vill annonsera i podden, så hör av er jättegärna.
Och har ni historier om hur mord har påverkat era liv, så mejla dem till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z.
Mm. Och det finns ju ett linktree, nu bara babblar vi på här med massa information, men det är lika bra vi kör på. Det finns ett linktree, som det heter, så fint, på Instagram. Så går man in på vår Instagram Mordapodden, så klickar man på den här lilla länken som finns i bion. Och då kommer det upp fler länkar, och där står det då, om du vill bli Patreon så bara klickar du där, så bara följer du instruktionerna, det är jättelätt. Så finns det även om man vill önska fall, det är ett formulär som man klickar på. Så kan ni önska fall, så kommer det till alla manuskrivare.
Ja, alla etablerade manusfattare ser, ni kan önska fall både till Mördarpodden, Olösta mord och Seriemördarpodden, Massmördarpodden. Ni kan inte önska fall till Palmemordet, för där har vi redan ett fall.
Ja, just det. Det skulle vara lite snopet om ni bytte fall där. Och sen så har vi ju då någon annan länk där till någonting.
Patreon finns
det. Ja, men Patreon har tagit.
Jag tror det bara är två länkar.
Det är bara två länkar.
Ja, in och kolla om hur många länkar.
Vi ses i nästa avsnitt.
Det gör vi. Hej då!
State of mind, 'cause I